Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Hej och välkomna till dagens program. Idag mitt emot mig, eller vid sidan om till och med, så sitter Eva Karlsson som har figurerat eller figurerar på radion i egenskap av socialdemokrat. Du är vice ordförande i Socialdemokraterna.
I kommunstyrelsen.
Ja, det också.
Och i Socialdemokraterna.
Ja, vilket som nu kommer först.
Det heter ju Partille Arbetarkommun och Socialdemokraterna.
Ja, och sen är du också ett av kommunalråden här i Partille. Det innebär på heltidspolitiker. Ja. Mm. Mycket välkommen, och vi ska i första hand prata kring dig och din person, för du figurerar ju som sagt i politiska sammanhang.
Ja.
Och det är ju inte så kanske intressant med personen, men idag
spännande
är det det. Du får gärna berätta lite, jag förstod att du är född och uppvuxen här, men berätta lite hur började det, ditt liv? Och
jag föddes, då bodde mina föräldrar i Puketorp, i en nybyggd liten egnahemshus där. De var ju inte så stora.
Var det de här berömda sockerlåd?
Ja, ganska små. Ja, just det. Ja, det kan man säga.
Tre källare och två plan, eller var det den typen?
Det var ett plan bara.
Ett
plan var de, men de var ganska små. Det var två, tre rum och så. Mm. Och så var det en liten trädgård till. Det var ganska trevligt. Mm. Det är ju de som heter Villavägarna idag, där nere.
Aha, det är ju rätt.
Så där föddes jag. Sen så flyttade vi till skolvägen i Sävedalen. Och där växte jag upp. Gick i skola och var med i föreningar och gjorde väldigt mycket.
Började tidigt med ditt
föreningsliv. Ja, faktiskt. Mina föräldrar var föreningsaktiva, båda två. Orientering och skidåkning var det väl mest.
Ja.
Och så jag startade med hela familjen. Alla vi barn fick
Hur många är ni för övrigt till syskon?
Jag har två syskon, två bröder.
Ja, äldre?
Yngre, så jag är stora syster.
Du är stora syster.
Mm. Mm. Allt vad det innebär. Två pojkar som är nästan... Det var väl mindre än 3 år mellan mig och min minste bror, så det var ganska tätt. Ganska intensivt, kan man minnas. Nej, men vi började med orientering och skidåkning. På den tiden var det bra vintrar, så vi åkte mycket längdskidåkning då. Gick i orienteringsskola och...
Du har varit förutom i själva föreningsaktivitet också rent fysiskt varit igång mycket, förstår jag.
I stort sett i hela mitt liv, mer eller mindre. Ja, men alltid haft ambitionen att kunna träna ett par gånger i veckan. Men det är inte alltid man hinner.
Nej, men det har aktiv tillvaro också det här med.
Mm.
Men det är föräldrarna. Hur är det med brorsorna? Är de likadana, så att
säga? Ja, de är väldigt aktiva båda två, både fysiskt och vi har varit aktiva i olika föreningar. Vi har valt olika föreningar att vara aktiva i faktiskt, men vi börjar allihopa i Sävedalens AIK.
Jaha, den berömda.
Där har vi många, och där är vi medlemmar fortfarande.
Ja, det kan jag tänka. Ja, det är ju specialämnen eller intressanta ämnen särskilt för dig i skolan, var det något?
Ja, idrott var ju förstås ett roligt ämne. Svenska tyckte jag mycket om, och just att läsa. Jag tror att jag tyckte de flesta ämnen var ganska roliga i skolan faktiskt, men religion och historia kanske inte var det som man...
Nej.
Det var mitt pluggämne så. Mm, mer samhällskunskap var roligt, man fick tycka och diskutera och mycket åsikter och så.
Ja,
engelska älskade jag också. Det har varit liksom, jag har följt mig och haft förmånen att få vara i miljöer och prata mycket engelska under hela mitt liv, och det har jag användning för nu också, tyckte jag.
Har du fler? Är du språkmänniska?
Nej, så att säga. Nej. Men de tyska verben kommer man ju ihåg, och det som man lärde sig. Sitter ju fortfarande, det är väldigt konstigt där, hur hjärnan är.
An auf,
just det, inte din.
Ja. Är du förresten så kallad anglofil också?
Nej, inte direkt, nej.
Nej.
Nej. Jag har min dotter har en irländsk pappa, så kan man väl säga att det är mer irländsk då, intresserad av... Irland. Nu lever inte vi längre ihop, men jag tycker ändå Irland är ett fantastiskt land och följt Irlands utveckling.
Är det lite kargare, men hur är det människorna i Irland. Är det?
Lite, det kan man nog säga. Men en underbar musik naturligtvis. Ja. Livet var ju på puben. Det var ju där man spelade och träffades och sjöng, ja, och sådär. Fantastisk. Irlands folkmusik gillar jag mycket. Det kunde jag ju valt en sån låt.
Ja, det vet man. Det går säkert att justera till här. Jag ska säga att vi brukar alltid fråga våra gäster om musik. Ja. Och så vi fick en liten lista, men den går ju naturligtvis. Så vi kan återkomma på den. Det här med socialdemokrati och socialdemokratiska värderingar, hur har de kommit in i ditt liv?
Alltså, från början så kan jag nog säga att det var min farmor och farfar, främst min farmor faktiskt, som kom flyttandet från Orust ner till Göteborg när hon var ung. Mm. Fick jobb som strykerska och jobbade som det länge. Och sen så, ja, det var väl det hon jobbade som fram tills hon fick barn och blev hemmafru då. Och min farfar kom från norra Bohuslän, stenhuggarson, och kom till Göteborg och jobbade som spårvägare och levde ju ett tufft liv. Alltså det var en ekonomisk utsatthet och de hade ju turen att få en bra lägenhet faktiskt att bo i, och så fick de ju sina söner sen då. Och la ju all tid och kraft på att faktiskt se till att min pappa och hans bror fick gå och utbilda sig. Vilket i sin tur gjorde att mamma och pappa kunde köpa sitt lilla hus här i Huketorp på. Med den fina uppväxten vi har fått. Så att farmor var väldigt stark i sina värderingar och talade om för mig så här. Första filmen vi gick på, det var en film som hette Copacabana, som handlar om fattiga barn i Sydamerika. Alltså det sitter där, hur hon skulle förmedla att vi ska värna om alla och alla är lika värda. Så det var nog grunden, kan jag tänka mig. Sen var det ju, när jag gick i skolan i nian vet jag, så då var ju Vietnamkriget, och det var ju engagerade med mycket Biafra historia, alltså situationen i Biafra var ju samma sak, att jag läste och försökte förstå faktiskt vad det var som hände i världen, och hade en jättebra samhällskunskapslärare som uppmuntrade mig, och jag fick göra specialarbeten och olika saker. Så efter det så tänkte jag, man ska nog engagera sig politiskt, och då gick jag med i SSU i Partille och var med i några år. Och det var ju fantastiskt. Vi fick ju lära oss mycket, mötesteknik och sådana saker, men också diskutera väldigt mycket samhällsfrågor förstås. Men sen så flyttade jag till Göteborg, och då tappade jag det engagemanget. Det hände andra saker i livet, och sen så småningom när jag började jobba som lärare. Jag gjorde mycket innan jag blev lärare, men när jag blev lärare så jobbade jag mycket med lärarfackliga frågor och med lärare mot kärnvapen, engagerade mig, och fredsfrågan också varit stark hos mig hela tiden. Så.
Kan ta lite musik, tror jag, så kan vi gå vidare i din ungdom, för det lämnade vi lite där, tycker jag.
Ja, just det, jag hoppar över.
Du har valt Björn Afzelius,
ja,
och låten Bläckfisken.
Det var också en sån låt, men den kom ju då på 70-talet någon gång, och beskriver den tiden med multinationella företag och hur de då tog vad som var som en bläckfisk över världen och tog ut det bästa på alla olika ställen.
Då tar vi Björn här.
Tack.
Jag är en liten bläckfisk med vida ambitioner. Jag är en liten utsugare som tjänar miljoner. Jag slingrar mig och kramar och suger ut ditt liv.
Ja, det där var våran gästs första låt, den här programmet om mitt partilåd. Och våran gäst är Eva Karlsson, som då har valt Björn Afzelius och Bläckfisken.
Mm, det är fin, den håller en.
Ja, verkligen.
Samma frågor.
Faktiskt. Vi tror att innan musiken så lämnade vi dig någon gång i skolan, nionde klass ungefär. Ja, vilken skola gick du i?
Jag började i Ugglum och gick där de första 6 åren, och sen flyttade vi till Vallhamra, så där gick jag de senare 3. Och jag fick börja skolan rätt och för tidigt av olika skäl, så att jag var alltid yngst i klassen.
Ja, du fyller, noterar jag här i
januari.
Snart, ja, just det.
Ja, så vi skulle flytta, det var någonting där, så att mamma sökte att jag skulle få börja ett år tidigare, och så fick jag det. Så det. Men det är inte alltid en fördel att vara ett år yngre än alla andra. När man ska ha moppe och när man ska gå ut på disco och när man ska gå på bio och allt det där.
Ja, just det. Ja. Men, glömt bort lite av det där, men när du säger det så är det klart att det är ett år är jätteviktigt.
Just i de åren så är det ganska viktigt, ja.
Ja,
och inte nu spelar det inte så stor roll.
Nej, det är sällan...
Ni var äldre och yngre än äldre.
Ja, det är så. Mm. Då ville man ju vara gärna kanske lite äldre. Mm. Nu gör det ju inget om någon tar den för lite yngre.
Nej, absolut så.
Just det. Man vill gärna förfalska sitt
legitimationen. Ja.
Var gick du i gymnasium någonstans?
Jag gick på Munkebäck. Ja. Mm, 2-årig social linje där. Det var ju det nya som kom med nya gymnasieskolan då. Så var det den första kullen som gick där. Och vi var ju eftersom de som gick i trean tog ju studenter eller gick ut ett år senare. Så vi var de första som gick ut i den nya gymnasieskolan då. Ja. 2-årig linje. Och det var ju modernt. Och tänkte nog att jag skulle bli socionom på den tiden. Och ville jobba med sådana med frågor om människor. Under tiden då hade jag ju faktiskt börjat lite grann att jobba på Vallhamra fritidsgård som timanställd fritidsledare. Och hade hand om en tidningsgrupp var det jag började med. Mm-hmm. Och sen jobbade jag på Vallhamra fritidsgård då småningom. Efter några år så blev jag heltids anställar och jobbade som biträdande föreståndare en period ihop med Alf Movitz som är en fantastisk människa. Han lever tyvärr inte längre. Mm. Men han var föreståndare och vi var ett gott gäng som jobbade tillsammans med alla ungdomar och vi hade väldigt mycket bra verksamhet, väldigt mycket musikverksamhet, Pop i betong. Vet inte om ni känner till det, men vi hade alltså köpt in massor med utrustning och instrument. Och alla ungar fick spela och de bildade band och de spelade och hade konserter. Och precis när jag började, 73 var väl det, just det. Eller 72 kanske jag började jobba lite smått och så 73 var det lite mer. Då införde vi drogfri gård. Förr var det så att ungdomarna fick dricka och komma till fritidsgården. Och det var där de var, så hade man liksom koll på dem. Men sen sa vi att det är ju helt kontraproduktivt. Så vi måste ju jobba med drogfri gård, man måste vara nykter när man kommer till gården. Och så hade vi aktiviteter för dem då. Så det var väldigt roligt och viktigt. En omställning av fritidsgårdarnas verksamhet kan man säga som var väldigt viktig. Alltså, det skulle vara meningsfulla aktiviteter. Och,
Kände du att det var mer satsning än vad där i...
Då var det,
man har ju en bild av att idag är det lite, om man så säger, hej och hå med satsningar på ungdomar.
Ungdomar lever på ett annat sätt idag också. Man gör andra saker, man har till de här sociala medierna, man har tillgång till annat och man är aktiv på olika sätt. Men det var ju väldigt mycket ungdomar. Alltså det var ju hela Sävedalen, södra Sävedalen var ju ett nybyggt område. Oxled, Ljungkullen, Björndam, eller vet du, Oxled och Ljungkullen och Långåkern och Brodalen. Och där bodde ju mängder med barnfamiljer. Så det var otroligt mycket barn som kom till fritidsgården på olika aktiviteter. Och vi hade massor med gruppverksamhet och sånt. Mm.
Apropå musik där, du nämnde att du sjunger gärna med låtar och sådär. Är du själv musiker eller spelar någonting?
Nej, väldigt lite tyvärr. Jag sjunger gärna med på låtarna när jag hör dem. Men jag kan spela några, lite, klinka lite på pianot och lite i några gitarrakord.
Blåsa lite i lerjöken. Och...
Ja, jag köpte ju en tvärflöjt när jag var lärare. Då hade vi en musikundervisning ihop med kulturskolan i Partille. Och då skulle även fröken vara med och spela. Så då köpte jag en tvärflöjt och var med och spelade en blåsorkester med mina elever. Det var jätteroligt. Och de hade jätteroligt åt att jag inte kunde lära mig så mycket. Så det var väldigt pedagogiskt väldigt bra, tror jag. De såg att man kan inte kunna allt.
Nej, okej. Okay, ja. Men den har du...
Så den har jag kvar hemma i garderoben.
Den ligger som man säger på hyllan. Det är inte sånt du... Nej,
tyvärr inte. Men jag tror att musikverksamheten var väldigt viktig för alla våra ungdomar. Och jag tror många av dem fortfarande spelar och... Vi är engagerade på olika sätt med musik. Mm. Fast nu är de ju 50 års åldern. Då. Så.
Ja, jo, åldern drabbar ju alla. Jag har noterat att du gick i lärarhögskola och lite senare här i, var det 80-83 stod det när?
Det stämmer. Jag jobbade som fritidsledare i många år. Jag hade många andra roliga jobb också, för jag jobbade halvtid ibland. Så jobbade på familjebostäder, där lärde jag mig också väldigt mycket. Jag jobbade i Kungsladegård, Majerna, främst i Kungsladegård med att familjebostäder på 70-talet gjorde den här stora ombyggnaden som man renoverade de gamla landshövdinghusen. Mm. Och för att kunna göra det så var man tvungen att evakuera eller flytta ut hyresgästerna. Och det var mitt jobb att flytta dem liksom från de gamla lägenheterna till antingen nyrenoverade eller också till alla andra delar av familjebostäders bestånd då, högst på Kortedal och så. Men de flesta var kvar i området och det här, dels att möta dem, för det var alltid en oro, man ville inte flytta och det var mycket så. Men sen när de kom till sina nya lägenheter och fick varmvatten och fick toalett inne och slapp att gå ner i källaren och bada. Alltså de kom och grät, många kom och grät och var så lyckliga över att de hade fått det så fint då. Men vad jag lärde mig där mycket, det var ju att möta människor och prata med människor på olika sätt. Och, ja, men det roligaste det var ju faktiskt att se att de fick det så himla fint. Och hela det området, Kungsladegård, blev ju, tycker jag, väldigt fint nu. Var ju det på 70-talet, så det behövs ju säkert göras mycket nu kanske.
Jo, för all del, men just i det läget där.
Men där var det, den här omställningen, och det var ju Socialdemokraternas politik då, att alla ska ha ett boende med bra standard och man ska inte vara trångbodda och allt. Så att jag följde mig även där, men det var ett väldigt roligt jobb jag hade där. Men när jag jobbade på fritidsgården så såg jag ju också, man träffade på många barn som hade det tufft och svårt, och så tänkte jag att faktiskt trodde jag då att om jag blir lärare så kanske jag kan göra något lite bättre för de här barnen. Och spännande att jobba som lärare också, tyckte jag.
Vad hade du för inriktning där? I
mellanstadiet. Och alla ämnen.
Alla ämnen blir det.
Ja. Till och med musik.
Ja, ja,
det var där jag lärde mig gitarrackordet.
Ja.
Ja. Och så kom jag ut, då var det ganska svårt att få jobb. Då var det ont om jobb, så att jag fick ett halvtidsjobb och jobba kvar alltid på fritidsgården, något halvår i alla fall.
När var det här i
83. Och då hade jag också fått barn. Jag födde ju barn under utbildningen faktiskt. Min flicka och Emilia. Och hon, när det var så olyckligt att man bytte både betygssystem och kurssystem. Så jag var aldrig hemma, jag var aldrig föräldraledig med henne. Utan hennes irländska pappa var duktig och ställde upp och var hemma. Och, och jag hade amningspump. Oj. De som vet vad det är,
de får lite
minnen.
Ja. Ja, ja, ja.
Men det fungerade. Så, ja, det var, och han var jätteduktig, måste jag säga, pappa.
Ska vi gå över till musik igen? Mm. Och nu är det Beatles som du har valt. Norwegian Wood ligger här.
Härligt att höra på den.
Ja. Tack.
Say she wanted me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair.
Ja, en kort Beatles var det, bara
det var det,
två minuter.
Ja.
Den är inte längre, den är extra kort. Alltså, de är många låtar i ju, de är inte långa på den tiden.
Nej,
men
tre var väl låtar, eller?
Ja, de ligger, ja, kan man säga det. Då, hur är det, John eller Paul är ju en sån här fråga som man, Beatlarna, har du någon?
Nej, jag kan bara säga att jag tycker om båda två väldigt mycket. Fantastiska män, båda två.
Ja.
Och det har hänt sen tyvärr med John att han gick bort tidigt. Men, men han hann med mycket, både som enskild musiker och tillsammans med Jock också lite grann. Och så Paul då med alla sina fantastiska låtar som har kommit efteråt här.
Väldigt, väldigt. Så sett var det ju väldigt olika personligheter som utvecklades. För Lennon har ju verkligen tagit platser med olika... Ja. Så att politiskt kan man säga.
Ja, hon som valde låten, det ska jag kanske säga också. Ja, det är våran gäst i dagens program och det är Eva Karlsson då, som är vice ordförande i kommunstyrelsen här i Partille. Mm. Och kommunalråd också.
Oppositionsråd är väl också...
Ja, så säger man ju. Man kan säga kommunalråd eller oppositionsråd. I Partille har vi valt att kalla det kommunalråd också. Ja. Men jag säger ofta när jag presenterar mig kommunalråd i opposition. Då, blir det lite tydligare att det är inte jag som bestämmer. Just
nej, och jag är alltid förbaskad.
Jag får vara med ändå. Jag tycker ändå att jag får mig att påverka ganska mycket. Så det. Ja.
Men vi pratade om att du hade gått på lärarhögskolan och var mellanstadielärare.
Ja. Var var du någonstans? Jobb. Bästa jobbet i världen, kan jag säga. Jag jobbade först i Surte. Det var ju svårt att få jobb, så jag fick jobb halvtid i Surte. Men sen sökte jag ett heltidsjobb i Partille när det annonserades ut, ett heltidsjobb faktiskt. Och fick det på Furulunds skola. Och det var en fantastiskt rolig tid. Jag var där. Jobbade som lärare många år. Vi jobbade åldersintegrerat då. Det var 4, 5 och 6. Så man hade en tredjedel av varje åldersgrupp ungefär. Och så jobbade vi tillsammans. Och det gjorde att man fick jobba väldigt individualiserat med varje elev, som man ju ska göra när man är lärare i skolan, men det tvingade oss på ett annat sätt.
Hur stora grupper hade ni då, kommer du ihåg det?
Ja, 28, 28. Ja, det var så pass. Ja, ja. Kanske någon gång 30.
Men, ja, men det var inte, jag fick en bild av att man jobbar så här så började det vara mindre klasser.
Det var det inte, men man jobbade mycket med grupperingar och så.
Ja.
Engelska så bytte man, så då fick jag alla... kanske fyrorna då, så hade nästa lärare, så var tre lärare som jobbade ihop då, så när det var engelska så slog man ihop dem och så.
Men det var något du kommer ihåg som ett bra system?
Ja, det var ett bra system tycker jag. Ja. Jag har jobbat nu, så länge jag jobbat som lärare, så har jag jobbat lika lång tid i åldersintegrerat som i åldershomogent, och jag tycker att egentligen fungerar båda systemen bra. Det handlar om hur man som pedagog jobbar med barnen, och man ska jobba individuellt med varje unge. Och åldersintegrerat systemet alltså, tvingar en mer att göra det.
Mm.
Det är lättare att hålla sig på en generell nivå för alla när man jobbar med en åldershomogen grupp. Då. Jag var på förrundskola och så hände det sig att rektorn slutade, och då frågade de om jag ville vara rektor. Nej, det vill jag inte. Jag kunde inte tänka mig att jag skulle klara något sånt. Men så fick jag ju prova på ändå ett tag tills man skulle rekrytera en rektor. Och jag var ju ganska länge då. Men så sa jag, nej, jag vill gå tillbaka och vara med klass, med eleverna. Det är liksom det jag är bra på.
Hur länge var du i rektors position?
Det var ju nästan ett år.
Mm.
Och så gick jag tillbaka. De annonserade inte ut att vi fortsatte så. Och sen så gick det väl 2 år, och sen så blev det återigen en omorganisation då. Och då ville de igen att jag skulle... Eller, de frågade om jag kunde vara rektor, och då tänkte jag, ja, kan väl vara det då. Så. och det var ju också väldigt roligt. Då fick man jobba mer övergripande, och det var ju, jag brukar skoja, fast det är egentligen inte bara skoj, för det är inte så stor skillnad på att jobba med ledarskap med barn än med ledarskap med vuxna. Det är bara att man får ett bredare arbetsområde, och man får inblick i mer saker naturligtvis.
Mm.
Men mycket med, alltså jobba som ledare, det tyckte jag var roligt, och jag lärde mig mycket. Fick gå rektorsutbildning också. Men och under hela den här tiden, på tal om föreningsengagemang då, så jobbade jag ju, eller var ju ordförande i Friluftsfrämjandet och satt också i styrelsen under alla åren egentligen. Och jobbade mycket med barn och natur, och det försökte jag få in, eller det fick jag in i skolan också. Vi jobbade väldigt mycket med utomhuspedagogik. Vi var ute med ungarna, de fick rasa av sig. Men det var också mycket ämnen man kunde ta med sig ut i naturen. Och vi var ute, jag vet, vi paddlade i kanot, och när man skulle göra nya klasser med sexorna, när de skulle gå till sjuan, så glömde de nya klasser. Då var det ju jättebra att göra de här nya klasserna och så ut och paddla med dem och i de nya grupperna och laga mat ute i skogen och sova över. Alltså de lärde ju känna varandra jättebra innan de skulle börja i sjuan. Men jag tycker att friluftsliv och att vara ute är väldigt viktigt för barn, och många barn får inte nu heller. Nu är det än viktigare egentligen, när man tänker på alla paddor och sånt som man gärna fastnar i. Så jag tyckte det var en väldigt viktig, och det jobbade jag mycket med, både som lärare och som rektor, och det engagemanget fortsatte jag med. Jag har haft utbildningar för förskolepersonal och för lärare, hur man jobbar med utomhuspedagogik med barn.
Vi hade en intervju med Märta Johansson som var rektor för Björndammen. Och då byggde man en helt ny skola i Björndammen. Mm. Var det samma typ av skola i Furulund?
Ja, alltså Märta var ju min rektor när jag var lärare. Så att och jag gjorde min första praktik, eller min långa praktik, sista praktiken på lärarutbildningen gjorde jag på Björndammen skola. Och den var ju fantastisk då, med den, hur den var byggd med studierum och sånt här. Sen kan man säga att det utvecklades när man byggde Furulundsskolan. När man gjorde den så var det väldigt många pedagoger som var med och tog fram konceptet hur man skulle arbeta. Bland annat det här med åldersintegration då. Efter de läroplanerna och man hade på den tiden. Så att det kan man säga att det är en utveckling. Och sen kan man säga att i historien går det ytterligare en utveckling av det med arbetssätt och metoder och hur skolbyggnaderna var byggda, små enheter och möjlighet till samverkan mellan skola och fritidshem och så här, och förskoleklassen kom in, och det var under den perioden, så att
det kändes som att det var på gång, det rullade.
Ja, det hände så mycket, och vi var ju framstående, vi hade ju jättemycket studiebesök, både Furulund och Öjersjö hade väldigt mycket studiebesök från andra skolor som kom för att titta, hur jobbar ni här och hur gör ni, och alltså det var väldigt roligt. Och det är alltid roligt när man är på en arbetsplats och får visa upp och vara stolt över och berätta om så här gör vi och så här tänker vi. Det ger ju mycket energi och mycket stark i gemenskapen också, i kollegiet och så.
Vad har hänt med det där? Hur är det, mycket är det kvar? Och...
Ja. Åldersintegrationen är ju inte kvar, tror jag, på någon skola nu.
Det är mer
det man kallar för det som finns på landsbygden. När man har för få barn så slår man ihop dem i klass. Då är det ju liksom inte samma sak när man gör det av pedagogiska skäl. Vi hade jättemycket pedagogiska diskussioner när vi jobbade på Furulund. Det var verkligen en rolig tid och jag lärde mig oerhört mycket som jag tog med mig sen i mina... Jag var ju rektor på andra skolor sen också. Så det var verkligen... Men tyvärr så är det ju också så att resurserna i skolan är ju inte som de var då. Och det var ju 90-talet började ju nedskärningen och sen har de ju konstant fortsatt, skulle jag vilja säga. Så det är ju väldigt lite med resurser om man har stora barngrupper idag. Samhället är annorlunda också. Alltså barn behöver mer bekräftelse, tror jag, idag. Mer individuellt verksamhet och så än vad de behöver.
Ja, det är klart. Ja. Alla lever ju ett annat liv på det sättet. Men man är, man kallar det för utsatt, eller man ska säga exponerad för så mycket intryck och så vidare.
Men ska man säga, teorin om det här med skolan, har det förändrats också under årens lopp? Har man ändrats inställning på något sätt? Är det bara ekonomin som har styrt?
Nej, det är ju också så att det har kommit nya läroplaner och nya kursplaner. Och också forskningen har ju, även om de kanske inte går parallellt då, utan kanske går åt varsitt håll, tyvärr tycker jag. Forskningen borde ju kunna förmedla till... till de som fattar beslut om läroplaner och kursplaner att så här ska man jobba och det är det här som är bra för barn och unga. Men det kräver också mer resurser och tror jag att det där kluten är liksom att man inte får ut det som man borde få.
För med skolan,
sen har kraven, alltså betygssystemen och att betygen är införts i lägre åldrar har ju också påverkan och inverkan på det. Och kraven med kursplanerna, uppnående mål och allt sånt där har ju också ökat.
Hur ser du själv på den utvecklingen som är? Det känns som du är lite ifrågasättande om man säger
så. Och det är ju det jag försöker få fram i politiken, som jag är ledsen för att man inte riktigt har tagit in i Partille och även i andra kommuner, men just att små barn behöver mycket resurser och barn som har svårigheter. Hjälper vi de barnen väldigt tidigt? Kan man liksom sätta till speciallärare, specialpedagoger som kan hjälpa dem över de här trösklarna eller svårigheterna så att man faktiskt förstår hur saker hänger ihop och man ser att man kan lära sig, så vinner man så otroligt mycket mot att ett barn lär sig och upplever att nej, men jag kan inte, jag fattar inte, jag kommer nog inte att klara det här, och tappa lusten för lärandet och tappa nyfikenheten och det här. Då är det sånt jättestort trappsteg sen att ta längre fram. Så jag menar att det är oerhört viktigt. Förskollärarnas jobb är jätteviktigt idag. Nästan alla barn går i förskola. Och sen upp i skolan att man så tidigt som möjligt försöker att överbrygga de här hindren för barnen. Det skulle vara väldigt gynnsamt. För att de barnen som vi har i 8-9 idag som har svårigheter i matte och svenska och så, de har ju grundats där. Så det är, hade man kunnat åtgärda det där så hade man sluppit det. Och då blir det också mycket dyrare.
Det är något som kommer.
För att inte tala om barn som inte går ut gymnasiet med behörighet och inte kan söka till, eller vad säger, grundskolan med behörighet och kan söka till gymnasiet. Det är också jättemycket insatser som ofta behövs för att få upp dem på banan igen. Liksom, och få dem i arbete eller helst utbildning då.
Vad är det som gör att man hör ju ofta när det satsas på någonting, nu var det väl bland annat lekplatser och det var varit apropå det med fritidsgårdar eller motsvarande, där man säger att det gör så gott och vi kan fånga upp och sådär. Men likväl så kanske man kör ett projekt och så är det jättebra och sen lägger man ner. Har du någon förklaring till att alla säger ungefär att vi kan fånga upp de som sedermera blir kriminella redan i princip i förskolan, men ändå. Och säger man också att då blir det jättedyrt sen. Men likväl, det blir som du säger, vad kommer det sig att det håller på det här viset? Alla tycks vara eniga om att vi satsar tidigt och så blir det billigare. Eller det blir bättre på alla sätt.
Bättre för människor naturligtvis.
Men varför? Har du någon teori om
bristen på kontinuitet, tror jag, är att man försöker man borde ha en bättre kontinuitet. Jag tror att man ska lyssna mer på forskningen faktiskt. Ja. Man ska göra det som borde... kommunpolitiker och rikspolitiker. Men Ja, det var, jag tror att de sista reformerna som kom här med betyg i skolan och liksom, klassrum, man skulle på något sätt tillbaka till det som var förr, men det kan man aldrig göra. Man måste liksom jobba framåt, titta framåt. Vi ska ju, nu är jag ju vi med skolan, nu säger jag vi ska med skolan. Jag sa alltid det, att skolan ska ju vara liksom en spjutspets in i framtiden. Vi, skolan utbildar ju barnen som ska jobba om kanske 20 år i samhället. Vi vet inte riktigt vad det samhället, hur det kommer att se ut och vara. Men vi måste ju ge dem alla verktyg. Och det allra viktigaste verktyget, det är ju en god självkänsla. Alltså att jag, och en nyfikenhet. Att jag vill och jag kan lära mig. Och jag duger som jag är och jag ska göra mitt bästa. Det är liksom det som är grunden, tycker jag, för lärandet.
Mm. Vi har en låt på gång som heter Nu är det gott att leva. Mm. Ja, det var lite grann inne där, ska det vara gott i
det
alla fall.
Det ska vara gott, det ska vara gott för alla. Ja. Det är viktigt.
Sofia Karlsson är det som är framför den. Och vi känner väl kanske igen den när vi har lyssnat på den nu.
Ja, det tror jag. Mm. Ja.
Nu är det gott att leva på en sommardag. Här står Adam och Eva, här står du och jag. Du kan tro att här var jävligt att gå runt omkring utan dig. Du kan tro att nu är det härligt, för du kom hit till mig. Göken han gal i dalen, gal i tröst.
Fia Karlsson var det där som sjöng Olle Adolfsson Nu är det gott att leva. Och vi pratade alldeles innan då med Eva Karlsson som är våran gäst idag om det här att man ska bygga ett bra liv för våra barn inför framtiden då. Ja. Mm. Jag tänkte jag knyta an till, vi pratar mycket om skolan, vi ska fortsätta med det, men jag knyta an till det här med att du pratade om att du var aktiv i friluftsfrämjandet. Och då fick jag gärna en association till Sävedalens Folkets hus.
Ja!
Du är ju engagerad.
Kan jag ju förklara hur det hänger ihop? Ja. Jo, jag är ju engagerad, eller har ju varit alltid, sedan min dotter var liten och jag ville ha in henne i Mulle. Så för det gick vi när vi var små då. Så. Eller mina bröder, för det fanns inte en realit.
Du måste, jag känner igen Mulle, men det bygger på, är det lite scoutaktigt?
Nej,
eller
är det, fast det är ju inte scout. Det är inte scout, det är ju bara vara ute i naturen och lära sig upptäcka och uppleva och lära sig och njuta och vara rädd om naturen. Skogsmulle kommer att hälsa på och tala om att man ska skräpa ner och man ska vara snäll mot djuren och man ska inte göra dumma saker och så. Men det är just att man är ute och lär sig att vara och vistas i naturen och finna ro och frid och rekreation och avkoppling som är än så viktigt idag. Men då frågade i alla fall den här Ulla Falk som hon heter, som ringde till och anmälde min dotter. Ja, vi kan starta en grupp, men vi behöver en hjälpledare. Kan du vara det? Ja, det kan jag väl vara. Jag var ju ändå lärare, så jag tänkte, och hade varit fritidsledare många, och tänkte, det kan jag väl göra. Så började det, och sen så såg jag ju liksom, fick mer inblick i friluftsfrämjandets verksamhet och ideologi också, liksom att bra friluftsliv för alla, man jobbar med att bevaka att det finns bra friluftsmiljöer i alla samhällen. Nu när man bygger så mycket så är friluftsfrämjandet en part som är med och tittar på det. Men jag blev ordförande helt plötsligt här i friluftsfrämjandet och sen var jag det.
Så det kan bli?
Ja, det kan bli. Och då hade vi vår lokal uppe i Oxled, precis där uppe, man säger, snett emot Anskaskyrkan var det en liten röd stuga där vi hade vår verksamhet. Men den var väldigt bristfällig och det var svårt och det var trångt och det var trappor och det var besvärligt. Och då är det så att min sambo som jag har bott ihop med i väldigt, väldigt många år nu, han och jag också var ju faktiskt aktiv i Sävedalens Folkets hus. Det var ju där vi hade vår SSU-lokal en gång i tiden när vi var med i SSU, både min sambo och jag. Så att, och han hade då blivit invald i Folkets husföreningens styrelse. Och sen var han kvar där. Så när vi flyttade ihop då så blev det liksom automatiskt att man fick hjälpa till lite med Folkets hus också. Och det gör vi fortfarande då efter, jag vet inte hur många år det är nu faktiskt. Men jag tror att han kom nog in på 70-talet och jag kanske kom in på 80-talet. Och vi flyttade ihop, var det 87 någon gång där tror jag. Så att på den vägen är det. Så jag är kassör i Sävedalens Folkets hus. Och vi tycker ju mycket om Folkets hus. Men det var så praktiskt att vi flyttade friluftsfrämjandet dit till den. Då fick friluftsfrämjandet en lokal där de bara kunde vara som hyresgäst och inte behövde sköta något underhåll eller måla eller fixa och dona, utan vi kunde koncentrera våra resurser på att jobba med barn och ungdomar ute i naturen. Och så var det då min man mest som skötte Folkets hus och det. Men så var det så att kassören i Folkets husföreningen gick bort och då var det ingen annan som ville vara kassör, så då fick jag ta det uppdraget.
Det är kan synd om dig. Du åker, nej, jag förstår det.
Jag gillar alla, men jag tycker det är så väldigt roligt. Klart. Och Folkets hus är ju en fantastisk organisation. Jag förstår att men det är liksom... Det är faktiskt en fantastisk gammal arbetarrörelsens hus. Man byggde det ju historiskt en gång i tiden när man faktiskt inte hade någonstans att ha sina möten. Det var ju, man fick ju inte ha möten på gatorna heller. Man fick inte stå still, för då kom polisen och tog en. Så att då, man slog sig ihop många människor och vi har hittat så mycket. Vi kunde ägna ett helt program åt Folkets hus. 31 var det färdigt. 27 beslutade man att man skulle börja bygga. Samla in människor. Alltså folk kommer att betala andelar. Varje månad kommer man att betala sin lilla peng. 10 öre eller 20 öre eller vad det var. I en liten bok man klistrar in märken. Och så hade folk andelar då. Då fanns det fackföreningar som gick in med lite mer pengar. Och så fick man ihop grundplåten till att bygga Folkets hus. Mm. Det är ju en ekonomisk förening, men vi driver den som en ideell förening. Det finns ju de andelarna då som finns inne i huset, men sen driver vi ju det, sköter ju alltid upp ideellt, min man och vi som är med i styrelsen kan man säga. Och har ett antal fler medlemmar då.
Och, det är ett fint hus här på Göteborgsvägen, ser du en av de där som finns kvar på
något sätt. Ja, lite gammaldags stil och så.
Det var en biograf.
Det var biograf från början, ja. Det var ju, man kan säga, arbetarrörelsen då, föreningarna där, och så var det ju nykterhetsrörelsen som hade mycket verksamhet, mycket revyer och sånt, och så var det biograf då. Så att det som är på övervåningen som vi har gjort i en konferenslokal nu, det var ju för en läktare för bion då. Och där kapprummet är, där var ju projektorrummet, så då ser man de här små hålen ut för de stora projektorerna som lös ut och in där. Då ska jag säga, men sen var det så roligt att när jag var jobbade på Vallhammar fritidsgård, då hade jag barnbio på Folkets hus. Då fanns ju inte projektorerna kvar. Men då åkte jag ner med en 16 mm projektor och in där och laddade och satte upp och körde barnfilm. Det var säkert 100 ungar som kom varje torsdag eftermiddag efter skolan, så kom de dit och titta på film. Det var också roligt. Mm. Satt med den gamle vaktmästaren Gunnar Johansson och titta på barnfilmer.
Jag tänkte, vi pratade om det med att det är ett samhälle som står på. Du är ju engagerad i mycket och jag förstår att det är liksom din livsstil på något sätt. Så. Men hur gör du själv när du kopplar av? För jag antar att du har väl inte valt uppdrag så att du liksom jobbar dygnet runt och så vidare, utan att du...
Men hur? Men det blir ju sådär, uppdragen går ihop med det fritidsintresset man har. Allting går ihop med, alltså, politiken är också ett fritidsintresse och det är ett uppdrag där som jag arbetar med på dagarna då. Och så, men ja, det som är bäst för mig, det är naturen. Mm. Fast jag kanske inte är så ute så mycket som jag skulle vilja. Men jag har ju en trädgård som jag måste sköta om också. Där är mycket rekreation och när jag ligger där och rensar ogräs, det är sån här terapi, då jobbar huvudet med olika tankar. Så det är jättebra och nyttigt. Men gå ut i skogen, jag har vandringar för friluftsfrämjandet 2 gånger om året, för då kommer jag i alla fall ut de 2 gångerna i skogen och går en lång promenad. Ja. Men sen försöker gå i skogen ganska mycket.
Är det typ svampplockar eller är du...
Förr var jag det mycket, men de sista åren har det inte varit det.
Men det är just att det är inga konstigheter egentligen, utan det är att komma ut i...
Jag bor ju så oförskämt bra, så jag har ju skogen precis utanför dörren. Så att jag verkligen skulle ju vara ute varenda dag egentligen om jag levde som jag tänkte. Jag gick en utbildning på Karlstads universitet och då hade vi som uppdrag att varje vecka gå ut och sätta oss på samma ställe. Och så fick man en reflektionsuppgift, det var ganska roligt. Man skulle fundera kring en halvtimme, sitta stilla på samma ställe i en halvtimme. Jag fixade ju inte det i början, men i slutet så fixade jag det faktiskt. Det gick bra. Och man tänkte kanske lite massor där och gå ner i varv och reflektera och tänka. Vi gör inte det så ofta i dagens läge.
Är du även en yogamänniska?
Jag försöker ibland, men jag...
För det är väl... min bild är att det är en sådan... Ska vi säga.
Precis, ja, men det är ju det. Och på en gång så är det fysisk träning också förstås. Men jag försöker några gånger, men jag är inte sån här... Nej, ingen fan. Jag tror att det skulle vara väldigt bra för mig.
Ska vi ta Norah Jones?
Ja.
Apropå det är lite... avkopplande.
Det handlar om en lullaby också, ja. Så vi får inte somna.
Nej, det kan vi inte göra.
Vi har en stund kvar.
Ja, ställer på väckning. Ja.
Walk by the ocean, waited for a star to carry her away, feeling so small at the bottom.
Ja, det var en lullaby, Rosies lullaby med Nora Jones. Men vår gäst är fortfarande pigg. Ja.
Ganska. Ja. Fått med en bulle här nu.
Efter omständigheterna. Ja.
Eva Karlsson är det som är här idag och är vår gäst. Och vi har varit inne lite på friluftsliv och vi ska fortsätta med det. Men du jobbade som rektor och sen var det ett litet hopp då till det här med att bli heltidspolitiker. Kan du dra lite snabbt? Vad var det som hände?
Man kan väl säga att i början på 90-talet där så hände det ju mycket besparingar på skolan. Det var ju krisen i hela Sverige och jag kommer ihåg Märta då, som var vår rektor, och kom upp på. Varje torsdag kom hon upp till oss och sa, nu ska vi spara här och nu ska vi spara där. Och jag tänkte att man kan ju inte bara sitta hemma och vara arg, utan man måste ju faktiskt kanske vara med och engagera sig igen. Och försöker jag bidra med mina kunskaper och erfarenheter då. Så jag engagerade mig, gick med igen i Socialdemokraterna eftersom jag har varit med i SSU och så innan, så var det ju ganska naturligt för mig. Och fick faktiskt uppdrag i miljö- och hälsoskyddsnämnden och jobbade där. Trodde att det var där miljöfrågorna låg, men det förstod jag ju snabbt sen att de ligger på kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för det mesta när det gäller miljöfrågor. Så blev jag ordförande under en mandatperiod när vi hade majoritet. 95 till 98 hade vi majoritet. Då var jag ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Också en viktig upplevelse, erfarenhet, och fick vara med. Vi införde bland annat kompostering och sånt under den tiden. Och en hel del sådana åtgärder som vi kunde göra där. Så sen fick jag frågan om jag ville sitta i kommunstyrelsen som ledamot, och det tackade jag till. Och så småningom när det var aktuellt.
Du var, och tillsammans med Marit, var de två första kvinnorna i kommunstyrelsen?
Nej, det var Marianne Ahlborg faktiskt som Liberalerna. Vi kom med i kommunstyrelsens arbetsutskott på samma gång 2002 var det. Vi var de två första kvinnorna som
du
kom med,
och
Marianne Ahlborg. Och sedan nu är vi då de två första kvinnorna som är, att vi är kommunalråd båda två. Jag var nog den första kvinnan som var kommunalråd faktiskt i Partille.
Ja,
det var lite roligt. Ja. Och det var viktigt, jag tror att det var jätteviktigt. Och Marianne och jag jobbade bra ihop med, och mycket, många frågor som vi kunde faktiskt driva tillsammans i KSAU när vi satt där. Men då fick jag frågan, jag var med i kommunstyrelsens arbetsutskott, och sen fick jag frågan om jag skulle vilja ta över efter Lars Kjellgren när han skulle sluta. Så det är en medlemsomröstning och jag blev vald. Så är det, man är förtroendevald, så det är ett förtroendeuppdrag man har. Och sen dess, och då tänkte jag, men jag är 8 år, jag tycker så himla mycket om skolan och jobbar med ungar och det här också. Så jag tänkte 8 år, det är ungefär lagom. Så. Men nu har jag varit i 13 år, så att tiden går fort. Och det har varit väldigt roligt att få med och påverka. Men jag har ett annat uppdrag också som jag vill berätta lite om. Och det är att jag sitter i Västkuststiftelsen som jobbar med naturvård. Och då ser man, jag har på något sätt hela livet haft den här ute i skogen tråden med mig. Och att människor mår bra av att vara ute och att röra på sig. Och då fick jag, det är 20 år sedan nu tror jag, som jag blev invald i Västkuststiftelsens styrelse som ersättare. Och nu är jag vice ordförande. Men det är ett fantastiskt viktigt arbete. Vi jobbar alltså med att förvärva, skaffa nya eller bilda nya naturreservat. Köpa in mark då det behövs, eller också i länsstyrelsen som köper in och så förvaltar Västkuststiftelsen marken. Och så tillgängliggör vi de delar som är viktiga för att människor ska kunna komma ut och få se allt det fina vi har i våra naturvårdsområden. Men det handlar också om att bevara och jobba för att bevara den biologiska mångfalden. Man tänker nu på USA, Australien och Sydamerika där det brinner så otroligt mycket nu. Hur många djur som faktiskt far illa och kanske till och med utrotas, det vet vi ju inte än, men det kan ju bli så. Och då jobbar vi med att restaurera områden och återbygga gamla områden för att liksom gynna de rödlistade arterna, till exempel utrotningshotade arter då. Och just att göra det möjligt för människor att komma ut. Och väldigt många vandringar kan jag rekommendera. Väldigt många fina vandringar i våra naturreservat. Nu är det nästan året runt. Vi började med sommarvandringar, men nu är det nästan året runt. Och då får man bara in på Vasskustiftelsen.
Ja, det var det jag skulle fråga. Ja.
Och så ser man, där står det vandringar. Och det är ofta så att man kopplar det till kollektivtrafik. För vi ska ju vara miljövänliga om man ska... Och helst åka miljö, även om de ligger ofta tyvärr i sådana områden där det inte är så mycket bra kollektivtrafik, så är det viktigt ändå att vi försöker att stimulera till det också. Så det är ett fantastiskt roligt arbete för mig också. Och i allt det här så är det ju att människor ska må bra, och för att må bra så måste man få förutsättningar att kunna gå ut och röra på sig.
Vi är ju en del av naturen i grunden. Vi är lite så som...
Och inget är väl mysigare än att tända en liten lägereld och sitta och titta ut över en sjö eller något en kväll. Och bara
hur stort område är ni ansvariga för?
Västkuststiftelsen är i alla naturreservat i Halland, Västra Götaland och Bohuslän, så det är ju Västra Götaland nu. Mm. Men Göteborgsregionen också med, och det är ju samma yta då, men det är ändå att de är med och betalar lite extra för att alla våra stora friluftsområden runt Göteborg här, Sandsjöbacka och Härskogen och uppe vid Angered runt där, jag kommer tappa namnet nu. Men alla de stora friluftsområdena jobbar vi väldigt mycket i med spår, tillgängligt med spår och vindskydd och eldlägerplatser, eldstäder och att just visa på vad man kan titta på. Hitta alla de här små fina fåglarna och insekterna och svamparna och växterna som är unika för de områdena då.
Men det får man lite hjälp med, så att säga, vad det är man kan, om man vill, så att säga. Om man vill, man behöver ju inte.
Man behöver inte, nej, det är det som är fina.
Ja.
Så försöker vi få med nya grupper, som våra nyanlända och barn och ungdomar mycket försöker jobba med för att försöka få ut också. Precis som jag gjorde i Friluftsfrämjandet då. Samma budskap liksom.
Du har ju som sagt en del... Ja, andra engagemang i det Partille AB.
Ja, Partille Bo.
Bo menar jag. Partille. Ja. Och så jag tänkte på huvudtaget, hur tänker du framåt här nu? Jag ska inte säga att du inte...
Jag är så gammal, menar du.
Nej, ja, det var det jag inte... För det vet vi att vi blir ju så inte, utan du har ju liksom alla möjligheter. Men hur känner du själv för dina uppdrag och så vidare? Ja, är det någonting det tutar på? Ja, eller hur känner du det?
Det är faktiskt så att det här med att jag sa att jag ska sitta 8 år nu, till 13, har jag ju funderat en hel del på, så jag har ju faktiskt bestämt mig nu för att jag ska sluta mitt uppdrag som kommunstyrelsens gruppledare i alla fall och vice ordförande.
Ja,
så småningom här, så att då blir det offentligt, men vi har satt igång en valprocess i partiet och jag har ju också informerat de flesta, så det är ingen nyhet så. Men att vi under våren här så ska vi göra ett skifte, och det finns då det pågår ett arbete i partiet där man ska utse min ersättare. Men det hindrar ju inte, jag kommer inte att släppa politiken för det, men det är just uppdraget. Sen kommer jag att finnas med i bakgrunden och jag kommer att jobba med de frågorna som engagerar mig. Alltså, det intressanta är ju att jag börjar ju med att jag tyckte att det var barn- och ungdomsverksamhet och naturvård och friluftsliv var det viktiga. Men när man börjar så inser man, men herregud, alltihop bottnar ju egentligen hur vi planerar och bygger vårt samhälle och hur vi jobbar med relationer och hur vi tar hand om våra kommuninvånare. Så allting blir ju viktigt, och då blir man ju engagerad i alla de frågorna. Mm. Och det är jätteroligt, och nu är jag ju särskilt glad att vi faktiskt har fattat ett beslut om att vi ska bygga en simhall också, en riktig simhall. För det är också en del i folkhälsan att människor ska må bra, och man ska kunna, framförallt att man ska lära sig simma, som ju är oerhört viktigt att vi lär alla våra barn får möjlighet att lära sig simma.
Du får fråga, är det någon annat som du kommer att fokusera lika mycket på, eller är det en liten nedtrappning som
jag
du gör?
Det har jag inte bestämt riktigt än, men vad jag tänker är att jag skulle vilja resa lite mer, för det har jag inte hunnit göra så mycket. Mm. Började som en tågluffare när jag var ung, och alla åren där i början av, så var jag ute och tågluffade på somrarna. Men jag skulle vilja resa lite grann mer och se mig omkring i världen. Och...
Som överallt, eller speciellt som lockar det, nu,
ja,
det första.
Australien har jag ju alltid haft som en stor, Nya Zeeland som en stor dröm, och det tror jag att det kommer det nog att bli.
Ja.
Och Galapagosöarna är också en sån där dröm. Ja. Jag vet inte om det blir, men det är mycket pengar också. Så möta människor. Men jag tror mycket jag kommer fortsätta i samma kanske lägga lite mer tid på friluftsfrämjandet.
Mm. Men det skapar utrymme för dig att välja lite.
Ja, precis. Ja, man blir lite friare kan jag säga också. Så att det, nej, men det är en spännande framtid känner jag.
Ja.
Så
det, och du ska gå på mer konserter.
Ja, det ska jag faktiskt göra. Ja, för kvällar har man inte haft för många lediga, det kan jag säga.
Nej, det är väl så.
Det är ganska lätt att de blir uppbokade. Ja. Och är man då hemma en kväll så är det ganska gott att vara hemma också. Då. Mm. Och inte ge sig iväg.
Ja, det är väl så. Ja.
Vi får avrunda, Eva.
Ja.
Tack så hemskt mycket.
Tack så mycket för att du var med.
Eva Karlsson från... Ja, än så länge i alla fall. Vice ordförande i kommunstyrelsen.
Det är ett tag, ett par månader till. Så. Ja. Jag vet inte riktigt när det blir faktiskt. Utan det är vi fan på oss.
Ja.
Mm.
Ja, väldigt stort tack. Det var jättetrevligt.
Det var väl lämpligt att vi intervjuar dig nu då. Så att säga.
Ja, det.
Efter så många år.
Ja, tack så mycket. Det var trevligt.
Och apropå det här med konserter så ska du gå och se på Jeffrey Tull, sa du.
Häromdagen såg jag att det fanns biljetter att köpa. Ja. Och då köpte jag 2 biljetter till min man och mig. Och då så säger han att men de var jag lyssnat på för kanske 30 år sedan. Så jag har aldrig sett dem själv. Så att det, men jag har alltid lyssnat på dem mycket. Börja på fritidsgården faktiskt där vi lyssnar på mycket på den musiken. Så,
Så vi ska avsluta med Jethro Tull. Ja, A Passion Play heter den.
Passar kanske bra.
Ja, Passion Play. Ja, just det, Passion också. Passion.
Som ja, för vi har allt. Fått,
ja. Ja, vi har fått lära känna dig Eva lite grann. Tack så hemskt mycket.
Tack själva. Tack.